Tiivistettäköön tämä vaaliteema sanoilla sekoilu seis.
Ja med de här orden går ett av de största partierna i Finland, Sannfinländarna, in i kommunal- och välfärdsområdesvalet i vår. Men vad handlar det egentligen om? Du lyssnar på nyhetspodden från Svenska Yle med mig, Alexander Bejar. Och den kommande kvarten ska vi tala om valet tillsammans med politikreporter Freddy Wahlström. Vem vill bli kommunalpolitiker och vad får de nyvalda politikerna sätta tänderna i? Det är strax över 70 dagar kvar till kommunal- och välfärdsområdesvalet. Det första av sitt slag i Finland. Och nu, jag känner att om man skulle ta tempen på valet bland vanligt folk så är det kanske lite så här, lite svalt fortfarande. Men om jag tar tempen på dig, Freddy Wahlström, hur taggad är du på valet?
Alltid är man ju taggad inför ett val och man är... Om man är politisk journalist, alltså vi är ju lite underliga på det sättet. Man jobbar upp sig, ska vi säga. Alltså, ännu är det dagliga liksom, jobbet handlar om rikspolitik nog mycket. Men jag säger att jag är 70% taggad hittills.
Okej, men det är ändå det är en bra grund att stå på. Kandidatrekryteringen är i full gång. Mm. Sakta men säkert så börjar det dyka upp valreklamer också. Ja. Om vi gör en liten spin på den här kultförklarade frågesporten på tv och vänder om det till så här. Freddy, vem vill bli kommunalpolitiker?
Jag kan tänka mig att det finns flera sorters personer och jag vill först säga att det är jättebra att det ställer upp människor som vill bli kommunalvalkandidater. Det är inte alltid sagt att man får ihop tillräckligt många i alla kommuner. En sorts är väl kan vi säga politiker som redan är kända i rikspolitiken. De kan vilja ställa upp i kommunalvalet för att helt enkelt en orsak är att locka fler röster till partiet i valet. Andra kan väl vara sådana som är missnöjda med någonting i kommunen och det där använder det sättet som man då har det allra bästa sättet att påverka liksom, att själv ställa upp i val näst efter att rösta i val. Och det kan då vara liksom, mindre kända i rikspolitiken men kända annars. Kort och gott kanske sådana som är beredda att ta ansvar.
Då vi senast röstade i ett kommunalval fanns det sammanlagt över 35 000 kandidater som alla ville ställa upp för att bli invalda i kommunfullmäktigen runt om i landet. I talande stund pågår fortfarande den här kandidatrekryteringen, men Freddy, vad vet vi om den? Hur går det för partierna att hitta villiga kandidater?
Det är svårt att få en helhetsbild när det finns så enormt många valkretsar i det här dubbelvalet, ska vi säga. Alltså både kommunala valkretsar och det där då, välfärdsvalkretsarna. Partierna själva har inte ens en up-to-date information. Det kommer då allt eftersom kommunerna skickar in sina uppdaterade listor, så vet partierna också. Det som man kan säga att jag märkte under hösten åtminstone att vissa partier hade verkade tänka att det blir svårare i det här valet kandidater. Mm-hmm. Av en eller annan orsak. Och det som jag tycker nu mig ser att partierna har aktivare än vanligt har försökt rekrytera kandidater. I alla fall sitter för mig som utomstående som så. Till exempel Sannfinländarnas valpamflett. Själva valpamfletten där man säger att det här är våra det här, målsättningar i valet. Så innehåller en rekryteringsreklam också. Mm-hmm. Vill du ställa upp? Du hinner ännu. Kom med. Det som också är svårt för partierna, och då kanske främst mindre partierna, är det att det blir lite dubbelt arbete. Man måste hitta kandidater till listorna, både för kommunen men också för det här välfärdsområdet. Om man tänker just de mindre partierna så har det ofta varit så att lite att hela partiet hjälps åt med att hitta kandidater till kommunalvalet. Nu får jag sådana med budskap att kretsen, liksom, valkretsen, den stora landskapskretsen, måste du koncentrera sig på välfärdsvalet och det här kommunalvalskandidatsökande faller på de här lokala kommunaktiva. Men av de stora partierna ännu, du frågar om man kan säga någonting om kandidatrekryteringen, så kanske jag säger så här att de stora partierna har haft lite lättare att få de här listorna fyllda. De säger alla att det är lite svårare den här gången. Och de mindre partierna tycker att det är lite mer svårare än vad de stora partierna säger.
Varför är det svårare?
Nå, just säkert på grund av att när man liksom måste liksom dela uppmärksamheten på två olika val. man måste sätta en stor arbetsgrupp att fundera på välfärdsvalen och förstås inom de egna regionerna. Och sen hamnar just den kommunalvalsrekryteringen på de lokala föreningar. Sen kan det ju nog vara så att där, när vi nu då talar om kommunalvalet, att eftersom så mycket beslutsfattande då har tagits bort där, ska man tänka sig att sådana som har velat ställa upp som kandidat och brinner för just vårdfrågor inte liksom ser att det så finns så mycket att ställa upp för mera i det här valet, så att den personen kanske då inte mera ställer upp i kommunalvalet eller hellre vill bli en kandidat i välfärdsvalet.
Du nämnde Sannfinländarnas valprogram som jag ser att du har utprintat här på bordet. Jag tänker att det här är säkert något som en politisk journalist såklart bär med sig vart än han går. Men vad är det för budskap?
Knappast i värld måste jag ta ner dig på jorden igen.
Vad är det för budskap som partierna kommer med inför det här dubbelvalet?
Nu har ju bara tre partier hittills kommit med sina valprogram. Två stora, Centern och Sannfinländarna. Sannfinländarna ser jag som delar lite, om vi nu talar om kommunalvalet, så delar lite på, det är två delar. Den ena handlar om ekonomin, ganska naturligt eftersom partiordförande också är finansminister i en regering som har gjort nedskärningsåtgärder. Där är Sannfinländarnas budskap ungefär så att det finns inte några pengar nu att satsa på. Det finns inte några pengar, tilläggsresurser att vänta sig här. Det är förresten budskapet i välfärdsområdena också. Sannfinländarnas ekonomiska program, som ju är allmänt rikspolitiskt, är att ungefär gör effektivare och gör det billigare. Sen satsar de mycket krut på sånt som man kunde säga kanske är mera kulturkopplat. Det handlar mycket om skolan. Mm-hmm. Eftersom skolan är en av de stora frågorna nu som blir kvar för kommunpolitikerna att bestämma om. Där tar man till exempel den här Messias oratoriedebatten, den blomstertid nu kommer och allt sådana här små nyheter som kommer från skolvärlden och det där, och då liksom motsätter man sig det att man försöker ändra på traditioner i skolan. Mm-hmm. Här är faktiskt Sannfinländarnas retorik inför det här valet, ska vi säga, skarpare, hårdare när man ser på vissa termer än jag tidigare har sett. Man talar om pelleily seis, heter det på finska, slut med fånerier ungefär. Man talar om att perversionerna ska bort från skolan och man till och med säger att de som inte förstår det här är dumma i huvudet helt enkelt. Mm-hmm. Så okay. Säger man tyhmiga som man säger på finska. Det här har man lagt fram i sitt budskap. Så att strategin hos Sannfinländarna är nog att tuta och köra på i det här, alltså att liksom nu riktigt lägger vi hårt. Mm. Vi vrider upp till 11, vi lägger i en växel till i retoriken.
Mm. Och sen när jag har sett bilder från Centerns evenemang där de presenterar sitt valprogram, så det som jag i alla fall tycker att var mest framstående var att de har gjort en emoji av sin egen partiordförande. Är det också att skruva upp det till 11?
Det är mera kanske ett tecken på att den Centerns nuvarande partiordförande Antti Kaikkonen, han är känd för att han tycker om att kämpa och har det så här trevligt. Och jämfört med förra ordförande så är han en mera så. Jag ser att det är just under Kaikkonen så kan man göra sån här emoji-kampanj. Mm. Kaikkonen är mindre känd och visserligen för att vilja sätta ställning kontroversiella frågor eller att ha allt för skarp debatttaktik när det gäller sådana frågor som kan vara lite för känsliga också för partiet. Men för Centern ska vi säga så här, för dem, det är det andra stora partiet som hittills har pubbat sitt valprogram. För dem är det här valet, kommunalvalet, det stora valet. Du har själv sett den här kartan när man visar vilka partier som har majoritet i alla Finlands kommuner. Mm. Alltså nästan hela Finland är Center grönt. Så det där, det är deras stora val. Ofta i sitt val har det lite en sån här dubbel personlighet. Å ena sidan vill man måla, liksom, vill man vara i mitten och måla ut sig som ett alternativ till det tillspetsade, polariserande politiska klimatet. Så här skriver man ordagrant i sitt program. Samtidigt kan man ändå inte låta bli att spetsa till det själv. Alltså det här med emojin, det är ju bara roligt, men sen har man sådana slagord som att det där, vill du kasta dina barn till vargen? Om du inte vill det så kanske du borde rösta på Centern så vi får skolskjutsa i det här landet. Så att det där, man kan liksom låta bli att komma med sånt. Annars kan man nog säga att deras kommunalvalsprogram är gediget och också ganska detaljerat. Visserligen så att många krav är sånt som besluts ändå på riksnivå, till exempel hushållsavdraget, vattenverkens framtid, framtida ägandelar, kommunernas statsandelar. Så här blir det alltid inför kommunalval när ett riksparti ska ha sina målsättningar inför ett kommunalval. Det är mycket rikspolitik där. Mm.
Det finns sammanlagt över 1300 platser i välfärdsområdenas fullmäktigen som nu söker hugade kandidater. Och på kommunal nivå finns det över 8500 stolar som ska fyllas av såväl nya som gamla politiker. Den 1 juni då inleder de nya fullmäktigarna sitt arbete. Freddy, vad får de börja jobba med? Vad får de liksom i arv?
Många kommer att få kärva tider, kan man nog säga. Man ska inte i onödan måla upp sådana här domedagsbilder, vilket nog många kommuner, kommunförbundet och andra tycker om att göra, att visa att nu håller det på att liksom gå så. Nu liksom är botten och vi klarar inte av det här mera. Men visst är det svårt för speciellt de kommuner som på grund av avfolkning av demografiska skäl som helt enkelt tappar skattebetalare. Nu skulle jag kunna nästan tippa på att i flera av kommunerna så kommer de invalda att få fundera på om man måste till exempel slå ihop sig igen. Vi hade, tidigare hade vi en liten våg av kommunsammanslagningar. Den har inte synats nu så mycket i och med den här välfärdsreformen, men nu kan det hända att den börjar på nytt. Sen finns det stora, rika städer där de som blir invalda i kommunen har ganska mycket resurser att besluta och det där, och får ganska mycket makt också, så att inte det bara bottenlöst dystert, om det var det du tänkte på.
Hur ser det ut sen? Alltså, vi har ju ett dubbelval, kommunalvalet och välfärdsområdesvalet.
Så är det.
Om det är någon bild som skiner igenom, så är det ju det att för välfärdsområdena går det inte jättebra. Vilken välfärd är det som de här nya politikerna får ta itu med?
Nu är det kanske igen lite dystert. I själva verket har det börjat se lite ljusare ut på den välfärdsområdesfronten nu. Att det här underskottet har lite höjts liksom till det, åt det bättre. Och så har vi stora skillnader också. Att det finns välfärdsområden som har det bra, som har råd att göra saker. I själva verket så verkar partierna kanske lite lättare att få kandidatlistan fylld till välfärdsområdesvalet. För det första förstås, för det behövs ju inte så många kandidater. Och så kan man också säga att det som lockar kandidater till välfärdsområdet att det är en maktutövare som har mycket makt över social- och hälsovårdsfrågorna. Alltså makten att ordna de här vårdfrågorna så länge som man inte hamnar i en av de här välfärdsområden som har kärpt med ekonomin. Ett exempel på hur välfärdsområdena har makt är till exempel att regeringen, när man kommer med målsättningar i social- och hälsovårdsfrågor, till exempel den här husläkarfrågan som nu har seglat upp som någonting som nästan alla riksdagspartier vill ha. Och också social- och hälsovårdsministern nu har märkt att hon vill att den här husläkarfrågan ska genomföras. Men då säger hon att nu hoppas jag att välfärdsområdena beslutar i att införa det här. Och så kan det vara att vissa vill införa husläkarsystem, andra inte. Så där har välfärdsområdena alltså makten att bestämma hur man organiserar vården. Sen är det ju det att när man inte har ekonomisk makt på det sättet att man skulle till exempel samla in skattepengarna själva, så det rumphungar ju nog hur man kan utöva den här politiken. Men din fråga just, tänkte du kanske här på att det ska se dystert ekonomiskt ut. Och då, om det ser då tillräckligt dåligt ut, så har man ju bara två alternativ: att förlita sig på regeringens goda vilja eller vad regeringen bestämmer, eller sen ta tråkiga sparbeslut, och ingen del av de här är ju roligt.
Det är första gången sedan år 1996 som det ordnas ett dubbelval, och det här ska ju då bli högst troligen i framtiden det nya normala, alltså att kommunalvalet och välfärdsområdesvalet, de går hand i hand. Vad är man ute efter här? Alltså, vilka goda och dåliga sidor finns det i det här?
Personligen ska jag säga så här att jag förstår de goda sidorna man ser det här. Helt enkelt det att tvingar man människor ut i valbåse så det där, det är ju bra. Man tänker att valdeltagande kanske bibehålls på en nivå om man liksom sköter om de här båda valen i samma veva. Själv är jag ändå lite orolig för att just med tanke på kommunalvalet att lokala frågor som kommunfunktionen fullmäktige nu ännu beslutar om, att de kan hamna ännu mer i skymundan än tidigare när man ser på de här nationella debatterna. Man måste alltså föra flera debatter och kampanjer samtidigt, och de här vårdfrågorna som vi vet är jätteviktiga, de kommer att liksom ta över, och så brukar det vara i kommunalval också att det är rikspolitiken, liksom de här ideologiskt delade frågorna, så det där lite väller över ibland. När den vanliga kommuninvånaren, kan jag tänka, ofta skulle vilja veta vad kandidaterna och vad partierna står i helt lokala frågor, alltså närmiljön, trafikplaneringen och sånt här. Och jag är lite orolig för att det på riksnivå liksom hamnar i skymundan. Sen är det ju förstås så att det i många kommuner finns livliga lokala debatter, och där kan man säkert ännu hålla uppe de här frågorna som är liksom viktiga i vardagen för väljaren.
Val blir det den 13 april. Tack så mycket för det här, Freddy. Du har lyssnat på nyhetspodden från Svenska Yle med mig, Alexander Bejar, och politikreporter Freddy Wahlström. Och om du vill höra mer om hur det ser ut i politiken, så kan jag tipsa om vår syskonpodd, Svenska Yles politikpodd Politiken. Ett nytt avsnitt av den hittar du varje lördag på arenan. Och på tal om arenan, där hittar du såklart också nyhetspodden varje vardag. Lägg till dina favoritpoddar i din lista på arenan och beställ på notiser genom att klicka på den där lilla ringklockan, så missar du inga avsnitt. Slutmixad dagens podd är gjord av Max Kivivuori, och producent för nyhetspodden är Lukas Dahlström.